Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå där, Niklas Holmgren här. Det är dags för det 199:e avsnittet av podden Holmgren möter. Det blir en del två av Glenn Strömberg, han som var först ut i podden sommaren 2014. Inspelningen ägde rum inför publik på restaurangbåten Nordens ljus Harö krog, som ligger förtöjd i Karlbergskanalen i Stockholm. Det finns möjlighet att se den här intervjun på YouTube, på våran YouTube-kanal som heter Holmgren kommenterar. Kanske kan vara trevligt att se hur det såg ut och hur vi såg ut. Ha nu en god lyssningsstund.
Ja, hallå där. Välkomna ska ni vara till Nordens ljus och till det 199:e avsnittet av Holmgren möter. Och det första avsnittet 2014, det som inledde podden, den var Glenn Strömberg, min kära kollega från Viasat.
Och skulle du... Vilken skjuts du fick av det.
Ja, jag tror det är mellan 5 och 6 miljoner som har lyssnat på podden. Alla avsnitt sammanlagt då.
Hyfsat.
Det är hyfsat. Så att, då tänkte vi... 199:e avsnittet, det är 7 år sedan, Glenn. Hur har de här 7 åren varit?
Herregud, man har ju sämre minne med åren, men... Ja, förutom det sista året som har varit väldigt annorlunda. De andra 6 var väl ganska normalt så som har bedrivit livet de sista 20, kan jag tänka mig. Men sista året har varit annorlunda. Då har jag ju för första gången sedan 40 år tillbaka i tiden varit ett helt år i sträck i Sverige. Och för första gången i mitt liv ett år i sträck i Stockholm.
Hur var det då?
Ja, jag får nog ändå säga att om jag jämför med vad min familj har haft i, och vänner och kompisar och sådana jag känner i Bergamo där pandemin verkligen slog ut först, så har jag varit lyckligt lottad och haft det väldigt, väldigt bra.
Kan du berätta på vilket sätt har det skilt sig att vara i Sverige och jämfört med Italien?
Ja, det är otrolig skillnad. Jag fick till och med väga ord när jag pratade med familjen, med frugan, med barnen, med barnbarnen. Var jag för positiv så var det ju inte bra, för de mådde ju så himla dåligt. Var jag för negativ, då sa de att du kan inte vara negativ, för det här är ju ändå värre här. Liksom. Så att man kände under samtalet så hela tiden fick man hela tiden... man kände att man kunde inte prata fritt och hjärtat liksom, vad man kände om man själv hade det här. För jag kände att de hade det så himla mycket värre. Och ja, ta några saker bara. Jag känner en 4-5 läkare som hade gått i pension. Och jag vet att jag pratade med en dotter och hon sa, pappa ska tillbaka igen, varför ska han göra det? Ja, men det är väl sånt där kall som man säger som läkare har, så att de behövs ju idag. Jo, men ändå, han är 68 liksom, det, ja, och 3-4 av de här äldre har gått bort, och våran husläkare, om man säger så, som var mer än en husläkare, inte bara för mig och min familj, men för barnen och barnbarnen, liksom mängder av folk då, som var väldigt stöttande person. Jag född 61 Och han gick också bort för 4 månader och det märkte jag på dem där hemma att det var världens smäll för dem. Liksom, det var liksom en mötespunkt i problem när det gäller sjukvård och så vidare och hitta tider och hitta saker som man behövde göra. Och han hjälpte till med allt och sen har vi fått höra då att han fick det här tack vare på grund av förmodligen att det var väldigt svåra tider den första tiden för ett år sedan i Bergamo. Och han levde för sina patienter i stort sett och körde själv efter dagen var slut. Så hämtade han flera av de äldre som inte fick ambulanser till sig och så vidare. Så ja, de som har överlevt då, de andra doktorer som man känner som fortfarande lever som tur är, de tror att han fick då det här tack vare alla de här förflyttningen av personer till sjukhus då. Så det var liksom en liten hjälte i våran familj. Han är också borta då. Så det har varit otroligt tufft. Och jag har haft det, alltså man kan säga så, jag har bott på ett hotell i ett år. Det tycker de flesta förmodligen här inne också, att det måste vara jättejobbigt liksom. Men jag var verkligen lyckligt lottad i den här svåra situationen, för jag hade det så mycket bättre än vad de hade det där nere. För de fick bara en smäll rätt över sig som de inte visste var det kom från, och man visste inte hur man skulle bete sig, man skulle behandla det från början. Så det var, det var ruskigt tungt för dem alltså.
Om vi bortser då från själva pandemitiden, du har ju valt att stanna i Italien. Du har ju bott längre i Bergamo än du har gjort i Sverige. Varför har du blivit kvar?
Dubbelt så länge.
Dubbelt så länge. Varför har du blivit kvar? Varför, du var familj där, men...
Jag brukar ju säga för att jag ska få lite plus i stan hos alla fans och allt sådär, så är du tack vare... De och Atalanta och Bergamo-folket som verkligen de har alltså adopterat mig, den saken är glasklar och stor. Jag får först in en liten grej också som är lite rolig nu när vi pratade så där tungt i början. Jag blev utvald till deras populäraste och mest omtyckta spelare genom sin långa, över 100-åriga historia i Atalanta. Och det var jag verkligen stolt
av. Det kan vi väl tillägga att ditt smeknamn är Il Capitano.
Mm. Ja, stämmer bra. Det var, kan vi säga så här då, att jag brukar säga så där lite på skämt att det är som, men naturligtvis var det så att jag bildade familj där de sista åren jag spelade där runt 90. Och det är ju framförallt därför jag är kvar såklart. Annars hade jag kanske... hade tanken att jag skulle försöka utforska lite grann när jag väl av var jag skulle vilja bo, för jag älskade verkligen Portugal, deras människor och hur de var där. Älskade Italien och hade ju satt mer säte i Italien helt klart liksom. Jag kunde mer om landet än vad jag kunde om Portugal. Jag hade mer vänner och bekanta runt omkring mig i den där stan och i landet. Så ville jag tillbaka till Sverige, som jag egentligen kände att jag kunde inte riktigt kanske komma tillbaka och bo i Sverige, för jag har så svårt, det ska ni veta, det är inget mot Sverige, för det kan inte Sverige hjälpa, men det här mörkret som är från oktober till mars, alltså det, man har bott i de här underbara länderna, så ja, det är så tungt att se det. Jag tar gärna snö och regn och hagel rätt in i ansiktet, men det här mörkret, va. Så jag var tveksam, men jag tänkte jag måste väl ta mig tillbaka till Sverige. Så jag tänkte bo till att börja med ett år där, ett år här, ett år där, och se vad jag kände mig mest hemma i. Men tack vare familjen då som bildades där, så var det ganska självklart val såklart att det blev Italien då.
IFK Göteborg, Benfica, Atalanta ifrån Bergamo. Det är, Glenn, snart 40 år sedan. Jag tror alla i det här rummet minns det som det vore igår. När IFK Göteborg vinner UEFA-cupen med Sven-Göran Eriksson som tränare. Och resten är ju historia, eller på att säga. Men vad minns du så här 39 år senare? Vad minns du mest från den här unika resan?
Det var ju bra att plocka ut 3-4 bland 100. Men, jag ska se här. Om vi börjar så här. Jag vet en som är så där klockren och rolig som analys, som väldigt vettig, som jag har tagit med mig i livet, som fick oss alla att tänka till. Den ska jag ta sen. Lite roliga saker som hände kanske är roligt att berätta om i och för sig då. Så att vi ska se, ja, det fanns en hel del i början också, men det blir för långt, va? Då sitter vi här till midnatt och det kan vi inte längre när det, vi har inte tid med det. Så ja, vi börjar så här. Kvartsfinalen mot Valencia borta. Det var en det var så där. Vi hade liksom tagit oss igenom hela vintern och när vi gjorde det så var våran första tanke, när vi slog rumänerna där nere i december, att herregud, det var ju inte att vi hade gått i kvartsfinal, det var ju att wow, vi slipper Vallalas grusplaner och det där plastgräset som inte funkade så bra. Liksom, vi får åka på träningsläger. Det var våra stora grejer med att gå till kvartsfinal. Liksom. Det var inte att spela kvartsfinal. Vi får vara proffs här några veckor. Liksom. Det måste de betala för. Och de hittade lite pengar till att göra det och vi åkte alltså iväg. Och vi hamnade i ett stort problem för att det var två. Det var alltså, vad säger, presidenten i klubben och den som var spelarnas man. Men vi gillade också presidenten. De slog ihop sig så det gick alltså inte att lösa. Och det var tvungen att välja. Så att när vi kom till Valencia så hade vi inte pengar kvar. Så Leif Loket Olsson, som ni alla vet förmodligen från Bingolotto, han fick en förfrågan från Anders Bärmar. Kan du åka ut till SKF och kolla om du kan få lite pengar? För de behöver pengar där nere och betala hotellen och allt. För vi låg ute lite längre än vi skulle. Så att han kom ner med en stor gammal sportbag där det låg 100 000 kronor. Och vi vevade upp dem där så vi klarade oss kvar där nere. Fick ett lån på någonting, ett förlån av de här pengarna som SKF skulle ge som sponsoravtal. Och så kommer den första, jag kommer ihåg, herregud, det kommer många grejer. Men den första är ändå rolig. Då var det så här, då hade vi alltså ingen styrelse längre. Och då kommer det så här, på kvällen innan matchen så fick vi reda på alla att då skulle Valencia styrelse komma och möta Blåvitt styrelse. Och då säger Svenne så här på lunchen att ja, vi har ju ingen styrelse, men det ska inte ni bry er om, för det har ingen betydelse för er när ni spelar, vilket är helt rätt. Använder man en ursäkt när man spelar fotboll innan match så är det kört, då förlorar man. Och vi behövde inte ha en ursäkt för det, för vi kunde spela på exakt samma sätt ändå, så vidare, så vidare. Och så det enda svåra, sa han, det är ju kväll vi ska sätta ihop en liten styrelse, för då kommer ju Valencia kväll. Men vi tar väl läkaren då, han är ju alltid proper och fin. Och så materialförvaltaren är ju ledig. Och så har ju Loket kommit ner med pengar, så här kan vi ta också då. Så. Ja, det tyckte vi alla lät roligt. Så kommer på kvällen så äter vi middag där och så ser jag att de här kommer ner. Loket kommer i träskor. Materialförvaltaren kommer i träningsoverallen. Han hade ju alltid träningsoverall på sig. Och så kommer läkaren och han hade ju styrt upp sig med slips och kavaj och såg proper ut. Så tänkte han, funkar ju. Och så sa till några av spelarna så här, vänta lite här då. Vi måste se när de här kommer och se de här tre. De undrar ju vad detta är för något liksom. Och så ser man att det bara kommer in. Två, tre Mercedes glider ut utanför hotellet. In kommer de här då. Allt på sig, helt perfekt. Bakåt kammat sig med gel i håret. Och så börjar de titta på styret. Och så glider de där tre fram.
Med Loket i spetsen.
Ah, jag trodde inte det var sant. Alltså. Jag hoppar in i de här Mercedes och åker iväg och sitter och äter då med dem. Och tillbaka. De ordnade att de trodde att det skulle bli en ganska lätt match. En klubb utan styrelse, amatörer från Sverige. Det kan ju inte vara svårt, va? Ja. Vi hade ett litet problem då inför den här matchen. Det var två problem. Och då säger Sven-Göran så här att klart och koncist innan matchen att ni är för jäkla duktiga. Och ni är så bra. Jag behöver inte berätta för er någonting hur ni ska bete er där ute idag. Alltså. För det här laget, det fungerar så bra. Och vi kände, åh vad skönt liksom, ändå Valencia borta, de är ju proffs, va? Vi hade ju elektriker och rörmokare och allt i laget. Va?
Vad var du för någonting?
Jag jobbade på ICA.
Ja.
Jag var ekonomiansvarig, på en ganska låg nivå. Jag räknade lite på att fixa långa radder med grejer så skulle jag se om det stämde. Ja, men hur som helst då så säger han så här, ni kan väl tänka på två saker egentligen bara. En, inne i straffområdet. Vi är lite stora, vi är lite otympliga. De här är kvicka, snabba och de ramlar ju väldigt lätt. Va? Så försiktiga innanför straffområdet. Inga straffar då emot. Nej, det ska jag undvika, det är ju lätt. Tittar man lite på försvararna, har ni fattat liksom, ni är otympliga. Va? Ja. Och så har de en som heter Ornesen, dansken, och han var ju ruskigt bra. Han skjuter från alla håll och kanter. Så om man tror att han är i en situation där han inte kan skjuta, gå dit direkt, täck upp och var med. För han skjuter och han skjuter bra. Och inga frisparkar dumma sådär för att... Nej, okej. Så var det slut. Det tog 3-4 minuter. Oh, fan. Var det bara det vi behöver tänka på? Och enkelt det här blir, va? Och så var det en annan sak att Thomas Wernersson hade fått en smäll. Men... han skulle spela ändå, men dagen innan matchen så var det så här att då var det en som hette Ove Bullen, som vi kallade honom. Han var andra målvakt, han hade aldrig stått för Werner, som stod ju alltid, va. Och då så, men vi fick klart besked av killen ändå, han var rätt blyg, han såg inte så mycket, men då var det dagen innan så sa Sven, ja du Bulle, förbered dig lite grann så där, för det kan ju hända att du måste stå i mål, va. Glöm det, Svennis, svarar han. Och vi tittar på honom. Jag står inte. Jo, men om han är skadad. Jag står inte. Så det var liksom... Det, vi såg att det var kört, va? Han står inte. Så då var det ju att rädda Wernersson. Och det kommer lite till det sen. Men läkaren inblandad då. Han kom ju tillbaks där dagen efter middagen på kvällen. Och han skulle rädda Wernersson. Men ja, matchen börjar. Och den börjar lite illa. Efter 6 minuter så får de en straff. Och en som springer ner en helt onödigt bakifrån. Jag tänkte, vad fasen. Ja. Och så går det väl 5-7-8 minuter till. Så är det någon som tar en frispark. Nästan vid mittcirkeln av plan. Ja, ni vet, cirkeln så är, men på våran planhalva så säger att det är en 37-38 meter kanske, jag tänker mig. Över 35-40, ja, där omkring. Och då var jag något som kallades rikvar på den tiden. Nu ser om detta är målet, va? Så ska jag då vara rikvar, för jag var lång och stor. Så jag skulle stå vid ena sidan av målet så här. Och så ställde sig målvakten vid den sidan och så han skulle ta hand om den. Och så täckte jag lite vid den här då, va? Men det var ju liksom 35-40 meter, va? Så jag tänkte, nej, dit ska jag inte. Det är bättre jag går in där. De lyfter väl in den här bollen. Jag är lång så jag kanske får undan någonting där inne. Så, och så ropar vännen så, rikvar Strömbe! Nej, för fan, det är ju 40 meter, Wernersson. Rekord! Och så går jag och ställer mig. Och så kan jag inte låta bli liksom att titta lite på publiken. För jag ser, jag hör ju på att det tjattras liksom. Så sitter jag. De undrar, vad fan gör jag där? Varför står jag där? Det är ju rätt lätt för han på 40 meter att undvika mig. Jag står där helt ensam. Ja, och han klappar till den då. Och när han klappar till den så tänker jag, han undviker ju mig. Och så när han går förbi mig så tänker jag, vilken fart han fick på den. Han skjuter alltså som Svennis sa, alltså, han skjuter den jäkeln. Och så vände jag om och så började titta. Ja jäklar, bra riktning, den går ju mot krysset. Och så ser jag att Wernersson står lite så här. Wernersson ropar för mig, åh Wernersson! Och så till slut slänger han sig och han når inte dit och bollen går in. Och tänkte, vad i helsike var detta? Och så ser jag att Svennis reser sig upp, så gör han bara frisparkstraff skulle vi undvika. Det har gått 10 minuter. 0-2 frisparkstraff. Ja. Hur som helst då så lyckas vi i den första halvleken ta oss tillbaks till 2-2. Vilket var väldigt starkt gjort faktiskt. Vi hade ju ruskig lagmoral och lyckades vända på det och var riktigt bra sen efter det där fadäserna i början. Men det går inte att komma ifrån att i pausen så fick jag för mig lite, jag måste ju höra med Wernersson lite på skoj sådär. Hur i helse kan du släppa in något från 40 meter? Det, liksom, det går ju att gå bort till den där stolpen och sätta upp handen liksom. Och så började jag skoja med lite då. Så sa du, vad är... Ah, fan, Strömberg. Det är något fel, va? Det är... jag fick ju spruta här för armen, va? Men, ja, det var den förresten. Och jag... Men jag kände att jag var även där förlamad. Förlamad, så är du dum i huvudet eller upp med handen och tar det liksom. Nej, jag vet inte. Jag har fått något alltså, konstigt, men det börjar släppa nu. Jag känner, ja, vi går ut och spelar andra halvlek och slutar 2-2. Men det blir på kvällen, då blir det ju det snacket om det där. Hur han kunde släppa in och alla tjatar ner. Och Svennis fick höra det där också. Så han sa, vad var det? Nej, jag var så förlamad hela sidan. Var borta på mig, sa han. Och då kollades det upp lite grann. Och det är lite oturligt. Men då var det så att han hade glömt bedövningsmedel hemma, läkaren, i Sverige. Så han hyrade ut i Valencia in på ett apotek och naturligtvis hittade han det han ville ha och allting. Det var bara det att det skulle vara en spruta som var 0,00001. Och det var en nolla mindre i den sprutan han hade tagit. Så han hade ju fått en 10-dos som för en häst ungefär, va? Så han, sidan var alltså borta på han helt enkelt, så det var inte hans fel, va? Ja, och vi kom igenom den. Hemma vinner vi ganska lätt. Det var -1 eller -2. De hade mer bekymmer om de skulle ha hatt och mussa och halsduk på sig, spelarna i Valencia. De frös så in i Norden och hade stora, stora problem. Så vi lätt vidare där. Kvartsfinalen hände en del, men det var inte tid med. Finalen kanske är det roligaste som hände, för då spelade vi första matchen hemma mot Hamburg. Ett lag som... ja, det var väl kanske världens bästa lag vid det tillfället. Ruskigt bra. Och vi tränade dagen innan på Kamratgården. Den ligger uppe i Delsjön, lite sådär halvgömt. Fint tycker jag, så in i Norden uppe i skogen. Men det tyckte inte de tyska tv och massmedia och radio som var där, va? De hittade inte dit. Vad är det här för skogsfolk som är amatörerna här uppe i skogen? Har de hyddor här de spelar? Vad är de någonstans? De kom fel, de körde fel, det var kaos. Ja, och till slut så kommer de upp. Vi skulle träna 3 och så... Alltså, så här, 3:30 har vi inte startat. 4:15 har vi inte startat. Och det hände då och då, va? Då var det så här att en som var elektriker, och inne på det innan lite, han hade, det hade blivit en kortslutning på ett stort företag, och han var tvungen att vara kvar och greja lite med det här.
Men var det tård?
Nej, det var ju sen. Då ringde han, så säger han då att jag kommer, jag måste vara kvar en halvtimme till bara. Ja, det är lugnt, så svenska, jag var van med det liksom. Vi startade vid 3, var vi redan halvprost tyckte vi, för normalt startade man ju 6 på kvällen de här träningarna. Vi hade ju blivit lite halvprost det där året, så man kunde starta redan så gå från jobbet 1 liksom. Det var ju grymt, va. Ja, så ringde det en till, det var en rörmokare, där det läckt så in i helsike i något hus där fastighetsskötaren inte fick ordning på det, så han fick rycka ut dit, och så jag kommer också sent och så vidare. Och till slut så undrar man ju varför inte träningen startar. Och då sitter de här tyska, alla undrar, vad är det så? Och så får de fråga de svenska, det fanns ju 2 svenskar också, de var säkert 30-40 de här tyskarna. Så fram och frågar, så går de och frågar Svennis och så, nej men det är lugnt, elektrikern där, han har problem att rörmocka. Men de kommer, vi startar här om en kvart ungefär liksom. Och så går de till boks och röskar, rörmocka, elektrikern. Och så spelar vi den matchen. Eller spelade träningen. Och så var det kul på morgonen, för då ringde en kompis till mig som har bott i... Ja, han var i min ålder, 22-23 år. Och hade bott i Sverige 20 ungefär, men kommer från Hamburg. Och har lite släkt där nere och allt sånt där. Så ringer han bara på morgonen, matchdagen, och så säger han så här... Vet du vad de säger i Hamburg? Ah, det är väldigt vanligt. Alltså, de möter de här amatörerna där uppe i norr och så vidare. Och de har ju bara... Ja, det var bara landslagsmän i laget liksom, från olika nationer, men framförallt tyska naturligtvis. Och, ja, de vinner, ska vi vinna lätt och sådär. Nej, vet du vad de säger? De säger, om det är några fans som eventuellt i sista stund vill flyga upp och se den här finalen, gör inte det, stanna hemma Hamburg-fans. Och jag blir lite halvförvånad, varför säger de det för? Jo, så här, de skriver så här, det är ingen idé, för man vet inte om matchen börjar 19:00. För inte elektriken klar, inte rörmokaren klar, inte han klar. Så flyttar de nog den till dagen efter liksom. Så de behandlar ju oss liksom som totalt amatörer. Men vi vann den matchen med 1-0 till slut i ett ruskigt regnigt Göteborg. Och sen gjorde vi kanske vår bästa match någonsin när vi vann med 3-0. Och Torbjörn Nilsson framförallt var helt fantastisk och...
Du har spelat med många. Torbjörn Nilsson, om vi bara tar honom kort. Hur skulle du vilja värdera honom i... Ja, du har ju sett många spelare också under din karriär nu som expert. Men på vad sätter du Torbjörn Nilsson någonstans?
Jag tror han är den bästa fotbollsspelaren jag har spelat med. Sen har jag mött några som är lite överjävliga dem också. Alltså. Men den jag har spelat med, så är han bäst. Han var otroligt, otroligt bra.
Ja... 82, UEFA-cup-segen, snabb.
Det skulle jag ta snabbt.
Så. Ja. Du hamnade sedan i... Svennis hamnade i Benfica, i Lissabon. Och han värvade med dig. Och där finns det ju en hel del roliga historier. Jag vet inte, vi kan väl ge dig några uppslag. Dels när du skulle skjuta med Eusebio, fast du inte visste att det var Eusebio.
Berättade det nu innan då?
Och sen även José Mourinho-historien.
Ja, det ska vi ta snabbt.
Och sen har vi också Börje Lantz, som är nästan i värdet eget litet kapitel. Jag tror många här inne känner till Börje Lantz.
Ja, vi kan börja så här. Nu ska jag försöka ta den lite kortare. Första dagen du kommer ner till Benfica så säger Sven-Göran så här. Ja, du kommer ner här, det var strax innan jul. Ta och lägg fotbollsskorna i handbagaget, för de bagage försvinner på Lissabons flygplats och in i Norden. Alltså, och du ska iväg och träna direkt när du kommer fram. Ja, som vanligt, det var inte så jättesvårt, va? Var det bara det jag behövde tänka på, ungefär som med straffarna och frisparkarna, så tänkte jag, det klarar jag väl av, va? Så jag plockar med mig dem i handbagaget, får inte väskan, de hämtar mig och åker direkt till träningen. Och så var det sådär konstigt, alltså det var hagel den dagen, det var sådär lite vinterväder i Lissabon, jätteknepigt alltså. Ja, vad konstigt då. Och så kommer jag dit och så går jag in och så säger Svennis, ja, de är ute redan, spelar, vi har börjat värma upp här. Men du får, då var det ett omklädningsrum, det var ett omklädningsrum här och ett omklädningsrum där. Och så var det typ som de, två hål i väggen på denna sidan och på andra sidan. Och så får du grejer av han där inne, materialförvaltaren. Okej, bra. Och jag satt där och jag var halv... Det var på den tiden, nu när man är ett eller två år, så har man varit i Thailand redan som barn. Liksom. Jag hade varit med Stena-båten över till Danmark. Liksom. Det var rätt stor skillnad att komma till Portugal liksom, och spela i Benfica som var stort. Så jag var inte så där jättelugn och sansad ändå. Liksom. Så jag sitter där och så går det 5 minuter. Jag tänkte, jag får ju inga kläder. Till slut så, är det någon här eller så? Det går bort och titta. Då var han så kort, va? Så han kom inte upp. Så han var inte ovanpå de här luckorna som var. Så när jag väl tittade in så var han ju där, va? Oj! Han kunde ju inte, naturligtvis inte ett ord. Alltså. Han kunde ju bara dialekt på portugis också. Så det gick ut och, alltså, ja. Och till slut kommer han ut med grejer till mig då. Och det var på den tiden det inte var så där. Det var fortfarande lite... När det gäller den biten så var vi lika långt framme när det gäller träningskläder och så i Sverige, va? Det var gamla matchställ och sådär som var liksom... Så jag får grejerna och så tar på mig byxorna och så tänkte jag, jag får inte upp dem riktigt. Och drar och drar och drar och till slut och så hamnar de. Ungefär så som hans vårdare innan han och... Ja, det sitter tajt, men jag tänkte de här går ju sönder, men okej. Och så tröjan. Och så är man ju likblek. Den går hit. Så man ser naven och så allt vitt här. Och så. Och jag tänkte, nej, så titta. Jag gick in på toaletten och tittade, nej, jag kan inte gå ut så här. Herregud. Så går inte han då. Extra large. Large. Ja, herregud. Ja. Jag tänkte, jag får gå ut med det då. Och så tog på mig, och då hade jag ju gummidobbar med mig på skorna, vilket man har på träning. Man hade så skruvdubb, 6 dubbar bara. De gjorde lite mer ont under fötterna på matcherna för att få bättre fäste, men man tränar alltid med de andra. Men det var inget bra val den här gången, för det hade ju haglat och det regnade, och jag sa till Svennis, jag bara gummidubbar. För jag tog inte med dig båda dagarna. Ja, men jag trodde inte jag behövde dem, du skulle bara träna. Ja. Så går man ner så där fräckt på den här staden där Los. Först går man ner för en trappa så är den 10 meter. Och så går man 10 meter, 20 meter. Och sen går man rätt upp så är det 10 meter. Och så öppnas den här största staden som fanns på den tiden. Tog över 100 000. Så det var grymt fräckt. När de går där så lite så där fjärilsnerver liksom i när man ska upp. Så tänkte jag, tar de med trappsteg och sitter och drog i tröjan så in i Norden. Jag tänkte, jag får ner. Och till slut när jag kommer upp ändå så tar man i sista stegen och flyger den upp lite. Så ser jag bara... Liksom 20 spelare vänner som... Och så pratar de mellan sig och så... Och jag vet! Jag tänkte, det är ju bara det de tittar på. Liksom. Det såg ju helt otroligt ut. Ja, så går vi fram. Och så börjar vi spela lite kvadrat heter det på den tiden. Det var en som skulle springa i mitten. När han tog bollen så fick han vara på utsidan. Och den som missade fick hoppa in i mitten och jaga boll och så vidare. Och jag såg ut som Bambi på hal is med de här gummidubbarna. Jag ramlade ju hela tiden och var så stor gentemot dem då. De var ju små liksom jämfört med mig. Och jag ramlade hela tiden och de halvskrattade och gav mig lite svåra bollar så där. Och jag var inte med och så ramlade jag och så var jag inne i mitten igen och ler. Och jag tänkte, vilken mardröm alltså. Och så säger Svenne så efter en 10-12 minuter. Men Glenn, det är bra så. Vi delar lite här nu. Du kan gå bort och köra lite frisparkare borta. Bra Svenne, tänkte jag. Du, det var smart. Bort härifrån alltså. Ja, så var det tredje tränaren och så målvaktstränaren var det där som stod och skulle skjuta lite över en mur som fanns där då. Och jag tänkte, herregud, äntligen får jag visa mig på Stuva Lina mot de här. Va? Så jag lägger upp bollen och jag var inte bra på att skjuta direkt och frisparkar tog jag aldrig, men tänkte tredje tränaren och målvaktstränaren, hur fan. Så jag skjuter första så här, ganska bra så där. Den går väl halvmetern utanför krysset, va? Det är okej. Så kommer det en liten äldre gubbe. Han hade mössa på sig också, för de hade ju vantar och mössor och allt. Det var ju hemskt väder för dem. Och han hade lite knackigt vänsterknä, va? Så han hoppar fram sig lite grann och så lägger han ner bollen och så... Titta. Ja, titta, tyckte jag. Vad ska han dra där? Så... Stam, bam, rätt in i krysset. Ja, vad är det här då, tänkte jag. Ja, så visar han. Ja, för då la jag ner en till och så siktade jag mot andra krysset. Ja, det var ju ändå längre ut. Nu började det bli så där orolig igen. Va? Ja, och så lägger han ner den så här. Rätt in. Då tar den. Den går inte in, men den tar klockrent så där i ribba kryss där uppe. Va? Snyggt så in i norr. Jag tänkte, fasen, nu skjuter trädet. Åh, jag stod där och våndade så tänkte jag, måste härifrån alltså, på något vis. Och så kommer Svennis, det hade väl gått en 15-20 minuter, de hade delat klart, så hör jag att han ropar. Eusebio, ta med dig konerna! Då var det alltså näst bäst i världen genom tiden efter Pelé. Liksom. Så, då lugnade det ner sig lite grann. Jag tänkte, okej, han kan ju skjuta. Va? Ja, så är vi på väg in i omklädningsrummet och så säger Svennis, hur har det varit? Det har varit för jävligt, Svennis, bara så du vet. Ja, men det är lugnt. Det var bara första träningen. Men nu är det så här. När du duschat och klart så kommer kaptenen. Och så tar han med dig runt och så hälsar du på alla. Och så presenterar de så här. Det är kutymen nere. Ja, det ska jag klara, så jag i varje fall. Det blir bra. Men sen, oj, vänta förresten. Den tredje spelaren som du hälsar på. Det är en liten asiat, afrofrisyr, lite grann kort hår. Och han... Han kommer att bli din bästa kompis, för han kan ändå som kan engelska bra egentligen så vidare. Men han åkte ut för en smällare när han var liten i handen, så han har bara en stump så här liksom, ett finger eller ett och ett halvt som sticker ut. Men du bara tar den så här och klappa till och hälsa. Ja, det var bra att du sa det, för det visste jag inte hur man skulle bete sig liksom, kanske. Jag var ju redan skärrad. Kom jag fram, första, andra, så visst det tredje. Och så ser jag ju också ansiktet och allt. Och han hälsar så gott på engelska. Hallå, säger jag. Hallå, hej, 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 hej. Och skakar och skakar. Han stålar fortfarande och skakar. För jag känner, nu skakar jag loss. Liksom, nu är jag med i matchen igen. Och gick vidare därifrån och hade gjort det. Tänkte att det är jättebra. Då tar jag nästa, det var vänsterbacken. Tog jag han... Då hade han sex. Nej, vad fan. Det hade Svennis glömt av, va? Ja, det där var lurigt. Ja, ja. Så går jag nästa och tittar på handen. Och så går jag på nästa och tittar på handen. Och så säger Svennis, tittar de ögonen, Glenn, när du hälsar? Nej, för fan, jag måste se vad händer. Ja, och så går den och går runt till alla och så är det en liten presskonferens. Det kommer lite journalister och jag berättar och så säger Svenne så här att du åker med presidentens privatchaufför sen efteråt ner till Börje Lands, agenten här. Och för de bodde vägg i vägg ute i Cascais. Och så avslutar vi en middag där lite lugn och ro. Oh, herregud vad skönt det ska bli. Och så... avslutar vi det där och svarar på de frågorna på engelska då. Det gick jättebra för en gångs skull den dagen. Jag brukar kalla det den mest annorlunda dagen i mitt liv och det var det också. Så kommer vi ner och så börjar vi åka en stor massa. Och en stor portugis var det här. Alltså, han var stor, alltså, han var säkert 1,85 och vägde 100 kilo. Var livvakt liksom. Så åker vi på vägen ner. Och han kör ju väldigt, väldigt fort tyckte jag. Det fick jag reda på efteråt. Det var den farligaste vägen från Lissabon ut till Cascais som fanns i Europa på den tiden. Det var väldigt mycket övergångsställen på väg till beachen och hela vägen ner. Och man körde väldigt fort på den marginalen. Och han kör rätt fort. Så tar han en kurva lite för mycket och säger att åker av kavajen här. Så har han bautat så här Clint Eastwood-pistol här liksom. Och tittar jag. Fan är detta nu också? Då sa han, det är inte något real liksom. Och han kunde några små ord så där, så not don don. Och så tittar han bara, så åker rutan ner, så tar han upp det. Si don don, pow, pow, pow! Så drar han till 3-4 skott ut. Jag tänkte, vad gör du? Och den var riktig också. Och så ser han, riktig. Och så ner. Så körde han vidare och så kom han fram till Sven. Så här, gick det bra allting? Så ja, det kan inte bli värre än den här dagen. Så gick och lovade den kvällen så här. Så var bra att första dagen är klaglän. Ja, det är jävligt bra så. Ja, det var lite starten i Benfica.
Ja, det gick bra. Det blev 2 stycken ligatitlar i Benfica. Och Benfica hade inte vunnit på länge. Så du är fortfarande ett väldigt, väldigt stort namn i Lissabon.
Ja, väldigt stort kan vi nog plocka ner lite grann. Det har gått länge och jag var bara där 2 år. Så.
Ja, men du har 2 ligatitlar. Men
ja, vi kan... Och vi var i final i cupfinalkuppen
också. Mm. Men det intressanta är ju...
Kvarten i Champions. Så det var 2 bra år. Mm.
José Mourinho är ju inte ofta starstruck, men han blev ju det en gång. Berätta. Ja, när vi var på en Champions League-match. Alltså. Ja, just det. José Mourinho som har vunnit Champions League med flertal klubbar nyligen fått sparken från Tottenham.
Ja, den är väldigt knepig, men den är ändå förståelig om man tänker till. Det var ungefär som den tyvärr bortgången Maradona då, som har ett klipp här med Stina Dabrowski, kan vi ta upp också då, när han säger så här att han första gången han är i Sverige så gör hon en intervju med honom och så säger hon så här, vad vet du egentligen om Sverige, Maradona? Eller Diego, säger hon. Och den frågan väntar sig inte. Och naturligtvis är det inte ett smack om Sverige, va? Men så har han väl hört att den där som spelade emot mig några år där, som var kapten i det laget, det såg att det tränade att han var från Sverige. Så han säger ju Sverige, Strömberg. Och sen kommer han på att han sett Borg någon gång i Argentina när han har spelat, va? Så han säger Borg efteråt också då.
Jag sa Strömberg först, ja.
Så det blir ju rätt... Ja, det är ju väldigt fräckt, va? Men man kan ju förstå varför till slut. Det är inte så konstigt, för han visste ju ingenting annat liksom, va?
Du har en bild när du hälsar på Maradona som kapten. Den brukar vara med, den brukar komma fram.
Och detta var ju för samma sak då. De skulle spela final mot Bayern, tror jag det var, va? Inte Bayern i Madrid.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja.
Final. Och vi bodde på samma hotell som Inter. Och Inter hade då en pressekreterare som var portugis och hade bott i Sverige i mängder av år och jobbat lite på fotbollsförbundet också. Så jag kände honom lite grann sådär, och när jag kom in och skulle checka in då, så såg han där och han ropade: "Åh Glenn, ja, hej, bor du här också?" "Ja, vi bor här." Så ja, kanon, jättebra. "Vad gör du här liksom?" Så, "Nej, jag har börjat med José, va? Vi jobbar inte nu med honom." Och ja, ah, vad kul, ja, trevligt som fan. Och så ser jag att Inters lag börjar släntra in. För det var ju matchdagen, så de hade bara varit ute i parken där runt hotellet liksom, och joggat lite och stretchat lite och så vidare, så vidare, så vidare. Så säger han det då, så säger: "Oj, här kommer de", säger, och "fan, nu får du hälsa på José för helsike, Glenn." Och jag vet ju hur jobbigt de tycker det är liksom, de som håller på managerna och spelarna, att folk så, nej, jag håller mig borta från det. Så det, nej, fan, han kommer ihåg det. Ja, så kommer de in och så går José fram för att hämta nyckeln. Och då kommer han: José, vänta här, det är någon som vi pratar med där. Och så ser jag när han lyfter upp, tar sin nyckel och lyfter upp ansiktet, så är det så här. Det är Strömberg från Benfica. Och så ser jag att han: "Ah! Hej. Tänkte, vad är detta? Jag kan inte ens komma ihåg det. Och då var det så där lustigt och trevligt att Mourinho, han spelade i ett lag som heter Belenenses, som är en litet lag i lite utkanten av Lissabon. Och Benfica var ju Benfica den stånd liksom, eller hela landet i sig då. Men då var det så att de första månaderna jag var där nere, så var det meningen att man skulle få spela med två utlänningar. Det hade storlagen gått med på. Men på något vis gick det inte igenom, så man fick bara spela med en. Och vi hade en jugoslav som gjorde alla målen där nere, så han fick spela. Och jag fick inte spela, jag fick åka ut och spela på skolgårdar i 3 månader, grusplaner med bara ett ljus i varje hörn och sådär liksom, va. Och då skulle jag spela B-laget den dagen mot Belenenses. Och Mourinho gör sin debut i det här B-laget. Han var väl 18 och jag är väl något år äldre, tror jag.
Ja, det är 3 år äldre.
3 år äldre. Ja. Och då säger han så här när han börjar prata: "Åh, vet du vad? Vi satt ju alla i bussen och undrade, ska den där Strömberg spela inte? Han har ju spelat alla B-lagsmatcherna. Kanske han ska spela ändå. Kanske..." Och han spelar på mittfältet och jag spelar på mittfältet. Så spelar jag då, sa jag. För det kom inte jag ihåg liksom. Och han var ju naturligtvis nobody liksom. Ja, du spelade. Vad spelade du någonstans då? Jag spelade på mitten. Ja, det gjorde jag ju med, sa jag. Måste jag ha gjort. Ja, jag spelade mot dig i princip hela tiden. Och då kände jag så här att nu tar jag över lite, va. För Benficas B-lag, va, de hade blivit 4 i första ligan. Efter Sporting och Porto och Benficas första lag. Kanske till och med slått Sporting och Porto någon gång. För så bra lag hade vi även B-laget, så att säga. Så jag sa: "Ja, hur gick det då, så matchen? Det var bara tvåsiffrigt, va?" "Ja, jag tror vi förlorade 12-1 eller 12-0. Så. Lycka till ikväll då."
Sen hamnade du i Italien. Och vi kan väl påminna oss om att Serie A på den tiden var ju den ligan som var överlägset bäst. Vi hade ju Sicco till exempel, spelade Udinese som var ett bottenlag, och Sicco var en av världens bästa fotbollsspelare. Hur kommer det
sig att du skulle säga att Strömberg spelade ett bottenlag?
Ja, hur hamnade? Hur såg turerna ut? Varför blev det just Atalanta ifrån Bergamo?
Ja, det var Como och Atalanta som var där faktiskt och diskuterade en hel vecka. Och då ringde Börje Lands i Båstad, var jag då. Och hade ganska trevliga dagar. Och så kommer de på morgonen. Jag tror jag hade kommit i säng vid 5-6 tiden. Och så redan vid 7 så är de och bultar. Vi bodde på ett litet pensionat där jag och några polare. Vi kände dem som hade turneringen väldigt väl också. Så att vi hade det jättebra där helt enkelt. Och så bankar. Och de säger: "Strömberg, gå och kolla vad det är som bankar." "Nej, men det är inte till mig." Så det måste vara till er. Och de kunde ju inte gå upp heller. Och så till slut går jag dit och säger: "Du, vi har en Börje Lands som har ringt hela morgonen här och vill prata med dig." Börje Lands, tänkte jag. Titta klockan, 6:15. Jag hade lagt mig 5 eller 6 eller så. Ja, jag fick gå ner. Och så säger han bara så här: "Hej, det är Börje. Du, vi har 2 klubbar här nere. Ta på dig det finaste du har, sätt dig på ett plan och gör det inom 2-3 timmar, så väntar jag på det här." Så var Börje Lands, va? Ja, Jag är i Båstad och jag, det går ju, jag måste du, vi pratar postkontrakt, vi pratar postkontrakt i Italien. Vill du dit, ta på dig och kom hit. Ja. Så jag fick en av dem att skjutsa hemma tillbaka till Göteborg och lyckades sitta ett plan och åkte ner då. Och då var de där under 2 veckor. Båda presenterade sina klubbar väldigt väl. Men i och med att i Atalanta det var 3 svenskar innan och de hade en väldigt... De hade gjort bånat iväg lite för mig där nere. För de här svenskarna hade skjutsat väldigt bra, seriösa och bra tills de såg mig sen efter några år i sig. Men de hade i alla fall den föreställningen om mig till att börja. Så att det blev ganska lätt val till slut att det skulle bli Atalanta. Det var lite svensk anknytning och de hade lite större band. Det var en större stad. Como hade inte varit speciellt mycket i Serie A. Atalanta var där mest av alla smålagen, provinslagen som det heter då i Italien. Och Atalanta var det som har varit mest i Serie A. Så det blev ett ganska enkelt val till slut. Men jag kommer ihåg att det var en sekreterare. Jag kommer ihåg massa grejer. När vi skulle skriva kontrakt så kom de hem till Börje sent på natten. Och Börje, han var ju 1,60 och cigarren var 1,52. Så det var nästan lika. Liksom så, va? Och så hade vi våran manager i laget. Jag tror han rökte... Jag ljuger inte. Jag trodde det var 5, men det kan vara överdrift. Så att han rökte 4 paket. Och 3 bergsäkert, men jag trodde det var 4 paket om dagen. Och så sitter våran sekreterare som är renlevnadsmänniska. Det visste jag inte då, va? Men jag såg ju på honom när jag väl kom in i rummet. För då låg jag och sov och de hade suttit hela natten och diskuterat och diskuterat. Börje körde sina cigarrer, den här kedjor rökt hela tiden. Presidenten rökte nog 2 paket om dagen, väldigt mycket också. Så managern och han och den cigarren ihop i 5 timmar från klockan 9 till 2-3 på natten, det var... Så kommer Börje in, du, det är klart. Gå in och så borsta tänderna och så le när du kommer in, var glad. Ja, jo, kommer. Nej, kommer jag in och ler så här och så... Och såg ju ingenting liksom. Det var bara dimmer runt omkring, va? Och så är han som sitter och skriver på en skrivmaskin. Och det var ju så man skrev på en skrivmaskin på den tiden, kontrakten, som skulle ju bara hosta hela tiden. Och jag kommer in och så bara hälsar på dem då, och så säger presidenten så här efter ett tag: är du nöjd, Glenn? Så fick jag se vem som sa något, för det gick inte riktigt att se om det var han med ögonen där eller han med ögonen där. Ja, hur som helst. Och så, då skrev jag på natten. Det var också lite lustigt. 3:30 på natten skrev jag på det där kontraktet och drog till Bergamo. Mm.
Ja, jag såg dig spela en match mot Juventus där nere mot Platini på mittfältet. Och, ja. Men berätta, det finns en annan rolig historia. Det var inte så himla långt borta att du hamnade i Juventus. Men det höll på att falla på håret. Ja. Glenn Strömbergs berömda hår.
Ja, det var väl inte riktigt så kanske, men...
Hur var det då?
Ja, det kom aldrig så långt, va? Men hade det kommit så långt så hade det varit, är det som du säger. Vi spelade mot Juventus, jag tror det var andra säsongen. Och Boni Perti då, som var deras store man, hade varit en stor spelare innan i klubben och så vidare, så vidare. Han tog mig lite vid sidan om efter bortamatchen. Då hade vi vunnit också. Vi vann 2 gånger mot Juventus borta. Helt otroligt, men det gjorde vi. Och så säger han så här: Simsöver, mycket trevligt att träffas. Tror du har en stor framtid framöver och så vidare och så vidare. Och vi här i Juventus är jätteintresserade. Verkar vara en här är vi seriösa. Du verkar vara en seriös. Här är vi väldigt ansvar för allt vi gör här. Du verkar ha lite ansvar och så vidare. Och här kan man inte hitta på någonting. Det var liksom... Bom, klockret in i Juventus-stilen direkt. Och pratade lite och så är på väg att gå därifrån och ropar: bussen ska gå, Glenn. Och ja, jag sa, jag måste gå bussen. Ja, visst. Och du, om du ska hit så måste du klippa håret. Ja, okej. Det var ju världens skämt, tyckte jag. Så jag kom in i bussen och så säger spelaren: åh, snackar du med Boni Perti? Ja, han pratade. Vad pratade han? Ja, jag tyckte jag var lovande sådär. Så, men han sa, han är jättelustig. Han sa, om de skulle vara intresserade till slut så var jag tvungen att klippa håret liksom. Hur fan kan han säga det? Tittar de. Ja, det måste du göra. Va? Ja. Du kommer inte dit om du inte klipper håret. Och det var dagens sanning. Nu kom vi aldrig till det skedet. Och jag hade väl klippt håret som jag klippt idag också. Då kanske, det kanske man hade gjort. Men på den tiden var det faktiskt så att Juventus kom du inte till om du inte klippte håret. Jag hade det ju hit och det gick inte. De fick en argentinare. Redondo tror han hette, va?
Mm, som var just, på det. Ja. Just det.
Ja. Passarella gjorde samma sak i landslaget med Redondo. Att antingen klipper du eller så får du inte vara med i landslaget. Och han klippte så att han fick inte vara med.
Du, 1985 vinner du guldbollen. Och 1985 inträffar också något annat som du har fått förklara gång efter annan.
Herregud, det är den
50 juni 1985, Råsunda. Tjeckoslovakien står för motståndet. Mm. Och Glenn Strömberg springer in i straffområdet. Mm. Och ramlar omkull. Mm. Och det blir straffspark.
Det skulle inte vara.
Nej, och vilket liv det har varit. Vilket liv du berättade.
Det var ju helsidor överallt. Va? Det var ju... alla kulturskribenter, allt. Jag var ju helt kapad, va. Så kom jag tillbaka till Italien och bara så här, hej, hej, hej. Men grejen är så här, alltså, att jag fick alltså jag tar det igen, alltså, för jag vill ju upprättelse för det. Jag fick en straff under 15 år. Nu försöker de få en straff på 15 minut, spelarna. Så egentligen är jag ärligast i hela Europas historia när det gäller fotboll. Det kan vara att Schwarz, han säger att han aldrig har gjort det, inte ens en gång. Så han kanske är vassare och hamnar på andra plats då. Men alla andra har ju slängt sig 12 000 gånger mer, va? Och grejen var så här, och ska jag visa er en gång. Vet du vad jag gjorde? Jag åkte till och med ner. När jag jobbade på ett spelbolag en gång i tiden, så jag åkte ner till han som eventuellt då skulle ha fällt mig i Prag och träffade han. En januari då när det snöade nere och det är minus 3-4 grader ute på en plan. För att jag skulle visa alla det filmades vad jag var ute efter. Och det var så här att jag tog mig in i straffområdet, tunnlade en på vägen in och så kommer en i full fart. Och normalt en försvarare är den full fart där framme. Han kapar det om han ser bollen, att han kan nå bollen. Så jag tänkte, oj, nu kommer han här. Och han kapar mig ju. Vad jag har läst detta. Vad dum han är. Så jag lägger bollen lite framför. Så han ser att han kan ta den. Och precis när han ska ta den, då sätter jag ju fram det benet, va. Då tar han benet istället. Men jag tycker att jag är så smart. Så innan han ens är i närheten, så kan jag redan lägga mig. För han ramlar ju in i mig ändå, va. Men då hade jag gjort fel, va. Det var inte försvararen. Det var liberon som hade lite spelsinne. Så han såg ju att... vad fan ramlar han? För, så om man ser, man tittar på den bilden, om ni kan gå in och titta på det. Så ser ni att han sträcker ut foten. Och så drar han tillbaks den. För han ser att jag redan ramlat. Så han lurade mig då liksom i det läget. Men en vanlig... jag hade bara åkt rätt in i det. Och så skulle vi visa det på den plan igen där och så visade så alla som var det, de fattade, för han berättade, ja, jag förstår exakt vad Strömberg försökte göra, för det var en av mina försvarare. Han hade bara rasat rätt in i honom, va. Men jag såg att han hade ramlat, så det var ju dumt att gå dit, tyckte han, va. Så jag var till och med och spelade in en gång i en snö jäkla dag där för att visa allt på pränt igen. Och att han förklarar verkligen också hur var situationen. Det var alltså inte meningen att man slänger sig utav någon en meter ifrån där. Men jag fick en sån där... tro på mig själv att jag hade lurat honom så in i Norden, så jag la mig på det viset. Ja, det var ju skandal. Det gör jag ju inte liksom. Jag har aldrig gjort heller, så...
du får höra det. Jag är ute och... jag är ute med dig ofta och det är nästan varje dag.
Då är alltså, jag är ute med mina kläder eller mina skor eller mat eller så vidare. Står det någon där lite grann? Och de är inte elaka alls, va? Men de vill liksom visa att de har följt mig genom åren, va? Så står de där lite och så smakar de på något och tänkte fråga dem något om maten eller om kläderna eller... jag kommer ihåg straffen. Då går de ett varv. Då var det. Så nu är jag nästan lite, ja, det är nästan lite nostalgiskt och glatt över det. För hur kan, tänk hur många, ja, vatten som rinner under broarna, men hur många straffar som de får varenda minut som är felaktiga, där de slänger sig hit till höger och vänster. Det är inte en människa, ni kommer inte ihåg en enda av dem. Men den här jäken, ja, den kommer alla ihåg.
Det är Sveriges mest berömda filmning någonsin. Du, vi var inne lite på Maradona. Jag vet att du har en häftig historia om Maradona. Du har berättat den förut, men du gör det så himla bra. Du, hans storhet, du fick ju uppleva honom på nära håll. Jag satt med mina kamrater och tittade på Pelé-filmen häromdagen. Vi kom ju alltid vem är bäst genom tiderna. Mm. Och du var ju, ja, du är ju årskamrat i stort sett med Maradona.
Vad är väl årskamrat?
Ja, det är du till och med.
60. Vi spelade samma 8 år där nere också, även om han var avstängd för lite illegala substanser 1 år och så. Mm. Nej, Maradona var den mest talangfulla spelare på ett mer talangfullt sätt än som en fotbollsspelare är talang. Han behandlade en fotboll som jag aldrig sett någon göra innan och aldrig sett någon göra efter heller. Och det jag kommer ihåg framförallt, det är en gång när vi mötte Napoli borta. Så i det är lite katakomber, om man säger så, i Napoli stadion. Man åker ner med bussen under jorden så den ligger lite nedgrävd. Och där man värmer upp så är det lite grann som båten. Så är det sådana här små utrymmen och så är det liksom pelare ungefär. Så det känns som i förr i tiden att det var slavar och hade lejon där inne eller sådär. Liksom. För det var sådana här små rum med kolonner som går upp så här och några var kapade, rasade och så vidare och så vidare. Väldigt knepig och annorlunda stadion. Och jag brukar alltid göra min uppvärmning sådär 15-20 minuter innan de andra. För jag vet att om det är lite unga killar som kanske inte har spelat där innan eller och så vidare. Så möter Maradona och så möter man Napoli borta. Det är lite sådär. Så jag gjorde alltid det innan. Skulle jag sitta och snacka med dem lite de sista minuterna. Så då jag var redan klar liksom en 10-15 minuter före alla andra. Så jag går ut där och tittar hur det ser ut och börjar lite trixa. Och så hade jag lärt mig en grym grej, tyckte jag så här. Då hade jag lärt mig så här att man löpte den och så tog man den på axeln, huvudet. Det var så nära jag kom att göra det tekniskt jättesnyggt. Va? Men det klarade jag rätt bra, så det var rätt fräckt. Va? Så såg jag att Diego kom då och så ropade han ciao, 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 ciao. Det var, man får inte visa för respekt liksom ändå. Va? Så jag stod där och så visade att jag kunde lite, va? Så går han fram och så ställer han sig och börjar trixa. Och jag säger det att om någon hade berättat för mig så tror jag inte på det. Men jag har ju sett det, va, så att ni kan lita på att det är sant. Men jag förstår om ni inte tror på det. Då är det, alltså taket är så att det är 1,5 meter eller något sånt där. 2 meter till. Och så har du en som är kanske 1 meter högre upp än det här taket. En kolonn som går upp så här. Och så är den kolonnen av där då uppe. Så det är 1 meter kvar till själva taket liksom, eller 1,5 kanske. Eller ja. Och ställer han sig där och trixar. Och jag tänkte undra vad han ska. Han står där. Och så gör han så här till slut då, att han tar utsidan på bollen. Så den går upp så här och skruvar sig. Emellan det där hålet då på 1,5 meter. Och så ner på den här sidan. Ja, det var ju fräckt, tänkte jag, men ja, det är ju Maradona, det klarar han ju liksom. Va? Det är ju kanske inte varje år, men så kommer den ner och då kan jag tala om för er att när en boll kommer på det där viset och träffar den med insidan där istället, när den kommer så och du ska få den att snurra så. Ja, jag gör det, så gör så och så tar den väg och då glider den iväg som en orm längs backen. Liksom. Det går inte att få upp den eller... Då står han bara så här, så tänkte jag, vad ska jag göra nu då? Och så tar han insidan istället. Och då var jag tvungen att bara titta lite extra. Så tänkte jag, vad fan, får han upp den igen? Det är omöjligt. Och han får upp den igen i mitten. Och då har han sin massör personliga som är med. Och det var kanske det enklaste egentligen i sammanhanget. För han frågar bara, Aqua Armando. Han heter Armando han också då. Så får han lite vatten medan han tittar på den. Så kommer den ner. Och den börjar se ut som ett ägg i bollen. Går den vägen. Jag tänkte, nu ska jag försöka ta ner den här. Det klarar han inte, tänkte jag. Då tar han utsidan igen. Utsida, insida. Och så utsida igen. Ja, nu försvinner den ju ut på planen eller in i ett annat rum, tänkte, det går ju inte liksom. Ner på den sidan. Och så tar han ner den. Och börjar trixa lite så. Tänkte, vad fan var det jag såg där? Och man får inte stå och titta så på en annan spelare liksom. Jag och kapten i mitt lag och han i sitt. Så jag tänkte, vad gör jag här? Alltså, och skicka bäckbollen i ett hörn och sådär va? Och ni kan ju se att jag aldrig stretchar. Jag hatar att stretcha. Det är det värsta jag vet. Va? Så jag kommer ju dit. Va? Det är max. Så jag har aldrig stretchat. Och jag ställer mig så här mot väggen. Bort med bollen. Så kommer det 3-4 spelare. Och de säger, Strömberg, vad gör du? Stretchar du? Ja, stelt som fan idag. Ja, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det var det värsta jag sett alltså. Jag vet att Lineker berättade en sak här efter när han gick bort Maradona, när han stått mitt på plan, och jag har sett den också, när han drar bollen en 20 meter upp i luften och den kommer ner och han drar upp den igen 20 meter. Men det är rätt upp och rätt ner, rätt upp och rätt ner. Det skulle jag kunna tänka mig att Maradona klarar av. Och sen när jag ser han göra det så vet jag att han klarar av det givetvis. Men den grejen, det finns aldrig någon fotbollsspelare, kommer aldrig att finnas någon heller, Messi eller vad de än heter. Även om Messi kanske gjort mer mål, mer titlar, gjort mycket mer saker kanske än Maradona gjorde på planen. Så den grejen, jag brukar kalla honom så här. Det är den bästa jämförelse jag tror man kan få. Han är, om ni har sett ett sjölejon på cirkus, det är Maradona som fotbollsspelare. Den bollen gjorde exakt vad han ville. Det var inte så att han gjorde vad han ville med bollen. Bollen gjorde det han ville. Ja, det var det värsta jag har sett hela mitt liv. Jag har aldrig varit med om en sån upplevelse innan. Om en fotbollsspelare.
Apropå stretcha, Glenn. Elitidrott är ju inte sunt någonstans. Hur mår din kropp idag? Alltså, känner du av din karriär, så att säga?
Ja, jag hade ju inga... Jag hade en rejäl skada som jag fick här i nacken. Och det var lite oturligt, för då en av mina lågkompisar på en träning som försökte nå en boll och kom helt fel och han klampade rätt in i mig. Och det var rätt roligt, för att det var på lördagsträningen där de målt sig att det är väldigt lugnt. Vi skulle åka till Florens och spela match dagen efter. Och jag var så här alltså. Jag kunde inte göra någonting alltså. Jag kunde knappt prata. Och de säger, jo men du åker med i bussen, och kan hända att det blir bra till imorgon. Imorgon, jag tänkte, det blir inte bra på 6 månader där. Det har ju hänt något enormt liksom. Ja, men åk med ner så kollar vi liksom. Och så åkte de till sjukhuset och hämtade en grej. Så la de mig på natten när jag skulle lägga mig och sova. Innan jag kom in i den här, det var en sån här stålställning. Du vet, vad heter den där lammen som tystnar?
Hannibal Lecter.
Ja, typ sån där grej runt här. Och så drog de i tråden så att nacken skulle gå ut. Och så skruvade de fast saker runt näsan. Och så låg de där här. Ah, gjorde ont så. Och framåt 2-3 på natten så tänkte jag, måste försöka skruva loss det här. Jag kan ju inte sova en sekund. Och skruva loss. Och så tar jag mig bort till massören som bodde lite längre bort. Det tog alltså en halvtimme att ta bort grejen och komma bort till massören. Och så säger han så här, nej men ta de här 2 pillerna och lägg dig och sov, så tittar vi på frukosten hur det är. Och jag tänkte, det är de inte kloka. Så gick jag ner och skulle söka frukost. Men då var en av managers och sa så här, nej sluta nu. Och försök få, ja, de försökte få mig att spela med det. För att jag kunde inte ens äta liksom. Så han körde hemma det då. Det var den värsta skadan. Hade jag nästan, jag tappade 90-95% av kraften i högersidan. Och stannade kvar hela det året. Det var mitt näst sista år. Och åkte inte hem till Sverige, utan tränade. Jag kunde alltså inte äta med högerhanden. Jag kunde inte använda den på 4-5 månader i varje fall. Och jag lyckades träna hela den sommaren. Så att jag kom tillbaka och spelade ett helt år till. Och gjorde det väldigt, väldigt bra. Fick spela libero också sista året. Och det var en väldigt enkel post att spela på. Om man hade bra försvarare framför sig. Och det hade jag. Så det var lätt hänt att man skulle spela några år till, tänkte jag, om man får spela libero. Men samtidigt så fick jag den här känslan att jag alltid vill att lägga av när det är... När man känner själv att man kan få chansen att lägga av. Och inte publiken skriker om det liksom. Att det är dags att sluta, nu är dags att sluta. Nej, jag lägger av när jag vill lägga av. Det hade jag som när jag var liten. Och jag var väldigt glad att jag tog det beslutet. Det tror jag alla i Bergamo är också idag. Det var lite gråt och det var lite tårar. Att jag la av för tidigt när jag la av. Men nu tyckte alla att det var ett väldigt bra beslut. Och det var egentligen enda skådan som hade problem med 10-15 år efter jag slutat också. Nu är det bättre. Och det som är sämre är ju ett knä. Ett knä är ju helt kass. Men det var aldrig de här problemen som jag spelade. Men det var rätt roligt när jag kom till den där äldsta professorn i Bergamo sjukhuset som har, ja, han har väl varit där för 50 år. Så går jag in och så, ja, eller 15 år sedan där, så säger, vad är det med, jag kan inte gå knappt ju. Nej, jag får titta. Så gjordes alla undersökningar och allting och så kom jag dit och sa, Strömberg, det är inte klokt egentligen. Då ledband, korsband, menisker, allt som en 25-åring, alltså det är helt perfekt det här. Jaha. Men jag kan ju knappt gå, så vad är det så? Ja, nej, det är ju den andra saken också, det är den viktigaste. Det är ju brosket. Och det är det värsta jag har sett på 50 år. Och brosket är då typ att köra en bil utan olja i motorn. Det är ungefär det brosket gör för knät, va? Så jag har inget där i, så att det knät är ju trubbel med då. Det såg ju du för några veckor sedan när jag höll på och halka omkring där och mötte dig i en pingismatch.
Vi ska säga det också, ni har sett Glenn på YouTube, han blir så arg när han förlorar i bordtennis. Det är, så är det faktiskt. Han var ju, du var en jättestort bordtennistalang. Vi behöver inte gå in på det. Jag tänkte, tiden drar iväg. Jag tänkte, när det gäller TV, du är väldigt uppskattad expertkommentator, har varit under lång tid. Du gjorde ditt första TV-jobb 96, Englands EM. Hur skulle du vilja säga att ditt jobb har utvecklats under den här tiden? För då var det ju i stort sett, det var ju två kanaler då.
Mm. Ja, jag tror att jag tycker det är lite roligare då, för jag har kunnat, det är inte jag som utvecklas, det är folket som tittar och lyssnar som utvecklas och som lyssnar och ser lite mer på andra länder än vad man kanske gjorde för 30-40 år sedan. Liksom. Du har fler kanaler, du ser mycket mer, du hör mycket andra röster från andra länder och de kommenterar. Och du fattar ju ingenting vad de pratar. De kan gå igång på allt, ett inkast på mittlinjen, så är det bara världens liv. Liksom. Så när jag kom till SVT och när jag började så var det ju Glenn. Inte för mycket, va?
Var det Arne Heifors som sa det?
Nej, det var från Bosse Gentzel som tog dit mig. Så faktiskt, han tjatade mig flera år att jag skulle börja med det där. Jag ville inte direkt efter att jag hade slutat, för jag tror det är rätt svårt att vara objektiv när man kanske pratar om spelare man har spelat med och emot. Va? Det är, vissa tycker du bättre om, vissa tycker du sämre. Jag tror inte man klarar av det riktigt. Så jag valde att hålla mig undan några år. Jag ville vara pensionär när jag var ung också. Det hade jag sagt till mig själv när jag var lite. Så jag tog 6 år och tog ett skit från morgon till kväll. Sen märkte jag att de pengarna vi tjänade på den tiden, de räckte inte längre, så då fick jag börja göra något igen. Men kan vi säga så här att det var en match vi kommer ihåg, det var Belgien mot Holland. Jag tror det kan vara att öppningsmatchen det året 98. Då hade jag ändå VM 96 och VM 98.
Frankrike.
Då är det så här att Belgien får Holland att spela så här. De sidled. Glömmer vad målen står, som Bosse Pettersson alltid säger. De står ju på kortsidan, va? Och det är dit man måste försöka nå med bollen. Det går inte att spela upp mot huvudläktaren hela tiden. Men där gör man inga mål, va? Och Belgien försvarade så himla bra och lät dem göra det hela tiden. Så det var ett lag som totalt dominerade och det andra bara sprang och jobbade. Men de hittade inga målchanser. Och det sa jag en gång efter 10 minuter, jag sa det en gång efter 15, och det ändrades ingenting och så vidare. Och jag hade ju fått det där att jag skulle vara tyst om det inte hände något speciellt, va? Så jag satt där tyst. Det hände ju inget så nytt. Så jag skötte ju det uppdraget jag hade fått, liksom, va? Så i 40:e minuten ungefär så ser jag att Hägerfors börjar skriva på en lapp någonting. Jag tänkte, vad fan skriver han nu? Ja. Glenn, du måste säga något. De i Stockholm säger, du måste säga något, för folk tror inte du är där längre. Så då var jag tvungen att hitta på något där i slutet. Och nu har ju den utvecklingen gått åt andra hållet. Och nu tycker jag det är roligare. För att man kan leva med lite mer i det själv också, så att säga. Och det är mycket roligare, för man lever ju med i bra fotbollsmatcher, helt klart, va? Och det är kul att man får göra det, tyckte jag. Det kunde jag inte göra på den riktigt på den tiden, utan då fick jag hålla igen hela tiden på glädje och så vidare och fräcka saker som hände. Wow, nu kan jag säga, och det tyckte jag var helt fantastiskt. Nu går det lite mer att göra. Sen är det kanske lite annorlunda, man får tänka, jag ska absolut inte tänka, man ska bara vara sig själv, du vet hur du själv är. Man ska göra det på sitt sätt och sen får det gillas eller inte gillas. Men det kan vara en liten skillnad när man jobbar för säg Viasat, där du har i stort sett alla som tittar är verkligen fotbollsintresserade. Medan om du har ett EM eller ett VM eller ett OS och jobbar för SVT, så sitter det väldigt mycket folk och kanske sådana, det kan vara till och med kanske mamman och mormor och sådana som kanske tittar lite mindre på fotboll kanske än vad den manliga sidan gör ändå liksom. Men de sitter ju med kanske på en grillkväll liksom i Sverige på ett VM och så vidare. Då sitter alla där och småtittar ändå och så vidare och så vidare. Och då kanske man får hålla sig lite sakligare och lite lugnare. För börjar man skrika, det gör inget riktigt med om man ser de här matcherna där alla är verkligen fotbollsinitierade. För de sitter så själva i soffan liksom, va. Där sitter de lite lugnare och coolare. Så man kanske ska försöka hålla en liten, liten lugnare attityd. Även om jag kommer att få svårt att göra det längre går. För jag tycker det är så mycket roligare då. När man kan få leva ut lite själv också. När man sitter där och kommenterar. För ofta sitter jag med honom och det är ju tråkigt som fan. Ja.
Idag har du fått prata mycket. Ja.
Har du fler frågor på?
Ja, men vi kan väl avsluta också. Du är inte bara expertkommentator, du är entreprenör också. Du har klädmärke, skor, dina skor är på mig idag, och tröja och du har din mat också. Berätta hur du har jobbat stenhårt med det. Men berätta var landet ligger där när det gäller kläder och skor och mat.
Ja, maten är lite mindre idag. Det är mer skor och kläder och det är också mindre engagemang. Jag tycker med åren som går så... Jag säger, första åren med maten, jag tror jag var runt i en 250 olika Konsum, Ica-butiker runt om i Sverige. Liksom. Jag, ibland på nätter, jag kommer ihåg en gång när jag hade 16 butiker på 14 dagar. Jag låg och sov på nätter. Jag säger, pastan, den är gjord i Gragnano och den är där. Och tomaterna kommer ner från södra och får stå och växa för sig själva. Så det, liksom, det var väldigt, väldigt mycket ett tag. Nu har jag kapat lite på det och gör lite mer strukturellt, lite större saker med de olika, mindre tillfällen under året, men lite större tillfällen så att säga. Och det funkar bra allt tre, och även om maten är lite mindre då, så funkar alla grejerna fortfarande. Och det är inga entreprenörer, det är alldeles för stort för det, det är inte. Jag vet att GT gjorde en gång så här. Så, vad var det de skrev? Det stod på löpsidan, så var ju till och med kompisar som skrattade och ringde när de skulle tanka bilen. Kolla Strömberg vad de skriver. Så här skapade Strömberg sitt imperium. Och jag tänkte vi säljer lite skor, vi säljer lite kläder, men inte mer än så. Och det är absolut fortfarande, om vi ska ta det till sin gräns, så är det fortfarande fotbollen som ger mig inkomster så att jag kan hjälpa mina barn och barnbarn och min familj och alla andra fortfarande. Det är absolut inte det andra. Men det har varit en väldigt viktig resa för mig själv. Jag har lärt mig en väldigt massa annorlunda och olika saker. Som vissa kunde man ta med sig från fotbollsplan i vissa lägen. Som man såg hur man kunde, när man var kapten framförallt, ha hand om ett helt lag och så vidare och så vidare. Jag hade ju också en väldigt trevlig sits i Atalanta i de sista 3-4 åren i varje fall, när jag ofta fick ta med spelarna, deras familj ut på middagar och undra vad det var för problem och så vidare. Presidenten sa, du prata med mittbacken idag och så ta med dem på middag ikväll då, för det är något som inte stämmer där. Jag hör alltså att det... Så jag går till han då, du, ska vi inte käka lite ikväll då, ta med ungarna också då. Så ja, han ordnar ju inget, och så börjar man rota lite i vad det kunde vara så där. Och det var, vad ska jag säga, det var betydande för mig att de gav mig det förtroendet. Samtidigt var det väldigt jobbigt, för ibland när söndagen kom, då hade jag gjort mitt, tyckte jag. Hela veckan höll på med spelarna hit och dit. Men det var ju söndag jag skulle spela och vara bra, va? Ibland glömde man nästan av det. Men sen då ledde man sig andra saker när man höll på med det här som var ett nyttiga i livet också. Men det där imperiet, det har rasat för länge. Det är inget stort imperium som de skriver om. Men det är en rolig, kul business-sättning som vi har om.
Till sist, har du någon devis som du har fyllt 60-61? Har du någon devis där nu du lever efter nu? Någon linje i livet?
Nej, inte direkt. Jag har väl alltid sagt att jag vill leva i nuet och tänka på framtiden. Men nej, det är det inte. Det enda jag tycker att, och det är verkligen personligt, jag hoppas inte alla tycker, men jag tycker man börjar bli lite mer mindre intresserad av allting som händer. Inte naturligtvis vår pandemi som har knäckt oss alla, eller väldigt, väldigt många i alla fall, men det som hände på andra sidan, det är det som hände på andra sidan. Jag kommer ihåg när man var liten, diskuterade med allt och alla och med de som man var jämnbördiga, jämnåriga med eller kanske lite äldre. Så, nej men så ska det inte vara, så ska det vara. Man trodde nästan man kunde ändra på hela världen på något vis när man var ung, och så ser man ändå att man är bara en liten smula i det hela. Så jag bryr mig lite mindre om allt som händer runt omkring och har... Väl en sak som är väldigt bra att med det också, att jag tycker väldigt mycket om egen tid, så att jag har inga problem som helst att vara själv. Jag brukar säga att jag trivs väldigt bra med mig själv. Det låter stöddigt, men det är ju, så är det. Och det är ju bra att kunna göra, för jag reser ju, åker och grejer och har man rätt mycket själv. Och då är det bra om man trivs med det, för annars hade det varit väldigt jobbigt. Så att, nej, jag har väl släppt på att bry mig så mycket om allting som händer runt omkring, utan försöker se till så alla som jag tycker om mår bra och kan hjälpa med något, så gör det. Bryr mig inte så mycket om det något som händer där borta som inte jag kan röra, eller något som händer där som jag inte kan bry mig om heller. Liksom.
Mina damer och herrar, Glenn Strömberg!
Tackar!
För att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med oss så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, Instagram, holmgren.niklas, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.